Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är hämtad från Jesus sista måltid med sina lärjungar. Från Johannes evangeliets 13 kapitel, verserna 31-32, som lyder i Jesu namn. Så snart Judas hade gått ut, sa Jesus, nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska snart förhärliga honom. Kom du, Herre Jesus, och ställ dig framför oss i din härlighet denna stund, så att vi får se dig i din härlighet. Amen. Vi firar Kristi förklaringsdag. Och vårt tema är Kristi härlighet. Vi kan kanske tycka det är underligt att det här temat kommer mitt under den sorgliga, allvarliga stund när Jesus firar den sista måltiden med sina lärjungar. Alldeles strax innan hans lidande börjar. Det var ju allt annat än härlighet till det yttre. Han kämpade i bön och ångest i ett semane. Och han överlämnade sig åt sina fiender att förnedras, torteras och dödas. Vad var härligheten i det? Vi ser här en av de största paradoxerna i den kristna tron. Gud uppenbarar sig i sina motsatser. Luther beskriver det så här i sin bok om den trälbundna viljan. När Gud därefter gör levande, gör han det genom att döda. När han rättfärdiggör, gör han det genom att förklara skyldig. När han för oss till himlen, leder han till helvetets djup. Då Jesus säger att människosonen redan är förhärligad, tänker han på att han har uppenbarat Guds vilja genom sin förkunnelse och genom sina gärningar. Det visar att han är den sanne Messias som profeterna hade förutsagt. Han uppenbarade sin härlighet på ett alldeles enastående sätt för de tre lärjungarna på det höga berget som vi redan hörde om i evangelietexten. Då han säger att Gud snart ska förhärliga människosonen, då avser han upphöjelsen på korset. Det som verkar vara den största förnedring och ett fullständigt fiasko. Så måste ju också lärjungarna ha upplevt det. I dagens predikan ska vi först se närmare på hur Jesus blev förhärligad i sitt liv och i lärjungarnas vittnesbörd. Och sen hur han förhärligades genom sitt lidande på korset. Slutligen ska vi se något på hur vi kan förhärliga honom. Vi hörde i evangelietexten från altaret den kända berättelsen om hur Jesus tog med sig tre lärjungar på ett högt berg, hur hans utseende förvandlades, hur Mose och Elia kom dit för att samtala med honom. Vi går nog inte in på den berättelsen desto mer, men vi ska se på vad som hände före. För evangelietexten började ju med orden 6 dagar därefter. Vad hade hänt 6 dagar innan det här hände på berget? Jo, Petrus hade avgett sin stora, sköna bekännelse. Jesus frågade sina lärjungar när de var i trakten av Caesarea Filippi, långt i norr. Vem säger ni att jag är? Och då svarar Simon Petrus: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus ger sen ett starkt vittnesbörd. Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Det här vittnesbördet var ytterst viktigt. Det stod i kontrast mot människornas tro att Jesus var Elia, eller Jeremia, eller någon annan av profeterna som de trodde hade återvänt. Men Jesus var inte bara en profet, en av profeterna. Han var profeten. Det var en särskild profet som Mose hade förutsagt. Han var också kungen. Den som skulle återupprätta Davids tron som hade förfallit. Och han var också överste präst som bar fram ett offer inför Guds ansikte i det allra heligaste. Och inte ett årligt offer som behövde upprepas utan sig själv. Allt det här ingår i namnet Messias som betyder den smorde på grekiska Kristus, Kristos. Genom att lägga till den levande Gudens son till sitt vittnesbörd bekände Petrus att Jesus var den son som utlovades åt kung David genom profeten Natan. Det som omtalas i andra Samuelsboken 7. Det var över honom som Gud uttalade sitt vittnesbörd där på det höga berget, men också när han döptes av Johannes döparen i Jordanfloden. Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Petrus hade fått en särskild undervisning av fadern så att han kunde bära fram det här vittnesbördet. Ingen kan bekänna att Jesus är Messias utan att den helige ande uppenbarade. Eller som det heter i första Johannesbrevets fjärde kapitel. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Det här muntliga vittnesbördet om Jesu härlighet hade också understrukits av hans gärningar. När Johannes döparen hamnade i fängelse på grund av sitt starka vittnesbörd om Guds ord och hans Guds vilja, då sände Johannes bud till Jesus för att fråga om han är den som skulle komma eller om de ska vänta på någon annan. Och Jesus gav besked. Titta omkring er vad som sker. Blinda får sin syn, döva hör, halta får sina lemmar i skick igen. Och till och med så att lama börjar gå. Han hänvisade till de underbara gärningar som han utförde. Och det var en direkt hänvisning till profeternas ord om vad Messias ska göra. Det profetiska ordet och vittnesbördet i handlingar hörde samman. Det här kunde var och en se som hade ögon att se med. Och var och en som hade öron att höra med kunde höra det. Vi ska så gå över till lidandet och hur Jesus kunde bli förhärligad i sin korsdöd. Då måste vi fråga, varför måste Jesus lida och dö? Det finns ett ord som besvarar den frågan bäst. Ett starkt ord, även om det idag blir så lättsinnigt brukat. Kärlek. Det bästa sättet att beskriva Guds kärlek, det är lilla Bibeln i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här är Guds kärlek. Och det var det som drev honom först att skapa människorna tillsammans med hela skapelsen och sen att insätta människor som skulle dela gemenskapen med honom. Han lät Adam och Eva leva i en förunderlig tillvaro i paradiset, Edens lustgård. Men på grund av ormens, djävulens förförelse följde i synd och blev utdrivna ur paradiset. De blev utestängda från gemenskapen med Gud. Då de sen fick barn, helt enligt Guds vilja och plan, så blev de också besmittade med synden. Och de kunde inte heller få den här gemenskapen med Gud. Varje människa som har fötts efter Adam har drabbats av syndens följder. Det här gäller oss var och en. Genom vår natur är vi utan Guds gemenskap. Det brukar vi kalla den andliga döden. På grund av den är helvetet, den eviga pinan tillsammans med djävulen och hans änglar, framtiden för oss, det är vår naturliga destination, om inte något inträffar. Jo, det hade gjort, för Gud älskade oss. Redan på syndafallets dag meddelade Gud hur han skulle rädda människorna från djävulens våld. Det skulle ske genom kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. En särskild man som var Gud själv, men som föddes av kvinna. Han kallade sig människosonen. Han skulle trampa sönder ormens huvud genom att offra sig själv för människorna och betala den skuld som synden har medfört. Genom det offret bevisade Gud sin kärlek till oss. Och han bevisade också sin rättfärdighet. Han triumferade över djävulen. Men han dröjde. Det räckte länge efter syndafallet innan han sände Jesus, människosonen. Under den tiden så stadfäste han ett förbund med ett särskilt folk, Israel, som han gav någonting konkret för ögonen att göra för att man skulle veta att Gud förlåter synder genom ett offer. Han instiftade offren, offertjänsten. Först i tabernaklet och sen i templet. Men det här var inte ett evigt offer. Det skulle fullbordas genom en som hade ett bättre offer än bockars och kalvars blod, som inte kunde ta bort synder. När Jesus offrade sig själv för människorna, så betalade han den syndaskuld som människor, alla människorna, hade ådragit sig. En oändlig skuld. Och han frambar sitt eviga offer på ett sätt som kunde tolkas som ett nederlag, när han led det fruktansvärdaste straff som människor har kunnat tänka ut. Tortyr. Döden på korset. Du och jag var med. Det var inte bara de som stod och ropade korsfäst som var orsaken till att han måste lida detta fruktansvärda. Det var vi var och en som med våra synder var med och korsfäste honom. På grund av vår synd måste Guds brännande vrede drabba honom. Han måste överges av Gud. För Gud kan inte ha gemenskap med syndare. Och Jesus var i det ögonblicket den enda syndaren i världen. För all synd var samlad på honom. Han övergavs av Gud. Det här var en psykisk tortyr som fick hans hjärta att brista. Och just där förhärligades Gud. Fastän det kunde ha tyckts som höjden av förnedring, det största fiaskot. Nej, han gav också synliga tecken på att han då förhärligade sig. Förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ner. Och vad blev ett synligt bevis för att det är öppet att gå in i det allra heligaste? Att himlen är öppnad för oss, för syndare. En rättfärdig man hade avrättats. Och det var ju mot all rättspraxis. En rättfärdig ska inte straffas. Men han var också den enda syndaren, för han bar vår synd. Och därför måste han straffas. Men nu då han hade straffats, så då var himlen öppen. Då var rättfärdigheten demonstrerad för världen. Vilket också krigsmännen som iakttog honom insåg. Denne var en rättfärdig man. Därför kunde han inte heller behållas av döden. Han uppstod på tredje dagens morgon. Precis som han hade sagt i förväg. Och genom sin uppståndelse blev hans härlighet uppenbarad för hans lärjungar som han visade sig för. Nu har vi alltså blivit frälsta genom hans blod. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Vi har förklarats rättfärdiga i hans död. Paulus säger i Romarbrevet 6 att den som är död är friad från synden och därmed fri förklarad från straff. Och han säger i andra Korintierbrevet 5 att en har dött för alla, alltså har de alla dött. Då är ju alla frikända från straffet för synden. Har då Gud nått sitt syfte att återställa hela den fallna världens gemenskap med honom? Ja, från hans sida har han gjort det. Men vad gör människorna? Jesus själv upplevde det tragiska i att han kom till det som var hans eget, men hans egna tog inte emot honom. Så är det också nu. För människorna förkunnas att vägen är öppen till himlen. Men istället för att glädjas åt att de har fått förlåtelse för alla sina synder, förkastar de det. De hånar det. De trampar hans blod under sina fötter. De anser det vara mera trovärdigt och intressant att lyssna till djävulen, som fortfarande går omkring med stor slughet och vishet för att förföra människorna, så att de inte ska tro och bli frälsta. För vänder vi ryggen till Jesus är allt det som han har gjort för oss bortkastat. Det blir oss till ingen välsignelse, det blir oss till dom. Därför, kära vän, har han kallat oss till att bli hans vittnen, för att förkunna hans väldiga gärningar, berätta om hans härliga triumf över djävulen genom sin döda uppståndelse. Den triumf som räddar alla som tror på honom från helvetet och ger inträde till himlen. Hur kan vi då förhärliga Jesus? Hur kan vi påstå att Gud förhärligas idag när man avrättar hundratals, ja tusentals kristna borta i Irak, när man spottar på dem som bekänner sin tro, när man hånar och förlöjligar hans dyrbara ord? Vad är det för härlighet? Jo, samma motsats finns också idag. Det är inte genom beröm och aktning på ett världsligt sätt som Jesus blir förhärligad. Han förhärligas genom svaghet. Det hörde vi också i episteltexten. När jag är svag, då är jag stark. Han förhärligas genom lidande och kors, som de som hör Jesus till kännetecknas av. Men som i denna svaghet berömmer sig av Jesus och det som han gjorde när han själv led oskyldig istället för brottslingar. Under den gångna veckan har vi nåtts av en mediestorm kring Jeppis Pride, som särskilt lyfts fram och propagerats av lokaltidningen Österbottens Tidning. Det har blivit en väldig debattstorm kring det här, som det brukar vara när det gäller denna polarisering mellan dem som förespråkar den så kallade toleransen mot allt, att man ska få leva som man själv vill och att ingen ska komma och säga någonting om det. Hur kan vi som kristna förhärliga Jesus i såna händelser? Månne vi ska göra det genom att förfasa oss över ogodaktigheten i världen och döma dem som håller på med sådant? Ska vi göra det genom att gömma oss och inte låtsas om att sådant sker? Vi har skäl att begrunda några förmaningar och tröstens ord av Jesus och hans apostlar. Först ord från saligprisningarna. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje. Ty se, er lön blir stor i himlen, på samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Vi har ingen orsak att glädja oss om vi anpassar oss till världen och ropar i samma kör som den. Nej, men när vi vittnar om vad Guds ord säger och berättar om den underbara frälsning som han har berättat oss, då får vi räkna med spott och spe. Sådan var världen under de första århundradena, och sådan är den också idag. Vi är nu tillbaka i förföljelsetider. Sedan ska vi inte skämmas för att stå för Bibelns dom över synden. Hör här ett ord av aposteln Paulus, som uttalar en skarp dom över orättfärdigt levande, men också hur vi Jesus tvättats rena från sådant. Det är ett sammandrag av lag och evangelium som han presenterar i första Korintierbrevet 6 kapitel. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Notera hur Paulus säger ni har blivit helgade. Jo, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Inte genom det som vi har gjort, för att vi har varit bättre än de där. Nej, sådana var ni också, säger Paulus. Men vi ska inte heller gömma oss och tänka att vi gör bäst i att vara tysta. Vi ska ta till oss de förmaningar som Jesus ger oss, att inte gömma bort vår tro, utan låta vårt vittnesbörd bli salt och ljus. Det är i Bergspredikan som man säger så här. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under käppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Det förunderliga är att när vi beter oss annorlunda än världen gör, så blir det uppmärksammat. Då förhärligas Gud. Då prisar man vår far i himlen. Det är inte så att vi får äran. Vi får uppmuntra varandra till ett stilla och ödmjukt liv, som inte tar efter världens sätt utan har Jesus för ögonen. I Filipperbrevet 2 skriver aposteln: gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som kärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Det är oerhört mycket som är koncentrerat i de här orden. Mitt i det här får vi frimodigt predika ordet, träda upp i tid och otid med det saliggörande budskapet om Guds kärlek i Kristus. Och med aposteln Petrus får vi säga: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Amen. Herre, hjälp oss att förhärliga dig i vårt liv, så att vi lyfter blicken från oss själva och de små motgångar vi möter. Din är äran och makten och härligheten. Amen.